Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I dagens podd möter vi ingen mindre än Kristina Skolin. Den härliga kvinnan som nu gör karriär igen på Dramaten efter 25 års frånvaro ifrån den stora scenen. Och hon berättar om sitt liv. Hon berättar om sina underbara, fantastiska upplevelser med många av dåtidens och nutidens stora namn. Det är verkligen ett förtroligt samtal som jag fick nöjet att bjuda alla på. Så var med och lyssna. Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta. I dagens avsnitt av Alexandra Nära ditt hjärta så har jag glädjen och nöjet att få träffa ingen mindre än en fantastisk kvinna. Hon är, ja hon har så många titlar så att jag vet inte vad jag ska börja med. Hon är stjärna förstås. Hon är just nu så är hon väldigt upphöjd av alla kritiker för sin roll i en väldigt spännande Shakespeare-pjäs. Och då kanske några gissar vem hon är. Men hon är också influencer. Hon är med överallt tycker jag. Och jag är fylld av beundran över allt du gör. Kristina Skolin, välkommen.
Tack så hemskt mycket, Alexandra. Och jag är imponerad av allt du gör för oss kvinnor.
Ja.
Miljonerklubben.
Ja. Ja, det är ju underbart för att du är ju också ambassadör för oss. Och det glömde jag ju ta med där i bland dina fina titlar.
Det är väldigt viktigt. Mm.
Ja, det är viktigt. Mm. Men det är ju många år sedan du stod på Dramaten. Och 25 år, va? Är det inte så?
Jo, det är det faktiskt. Det
och är... hur känner du dig nu när du är tillbaka då i modershuset igen?
Ja, men det är så märkligt, förstår du, att jag överhuvudtaget står på scen igen. För det ingick inte alls i mina planer. Jag hade ingen lust att spela teater, vara upptagen på kvällarna. Och vara utsatt för den prestationsångest som det innebär att varje kväll prestera på topp. Och ja, att överhuvudtaget utsätta mig för detta, det vill jag inte.
Nej.
Så att jag har ju fått några anbud att medverka på scen förut. Men jag har alltid sagt nej. Jag har ju haft annat att göra med tv och film. Och, eller inte film så mycket, men olika tv. Mm. Och det tycker jag är helt okej. Okay. Men så kontaktade Dramaten mig och frågade om jag var tillgänglig och om jag hade lust. Mm. Och jag tänkte svara, nej, jag är inte tillgänglig. Jag har inte lust.
Nej. Men du ändrade dig.
Ja, men jag tänkte så här. Jag kan ju i alla fall läsa ett manus då. Och se vad det är för någonting.
Jaha.
Och då fick jag ett manus mig tillsänt. Mm. Och då bara kände jag att nej, det här. Den här utmaningen som jag fick ifrån Dramaten. Att göra en karaktärsroll som det verkligen är. Och i ett sammanhang där det är en helt nyskriven pjäs av Jens Olin och Hannes Meidahl, som bygger på, eller som är med klangbotten från Shakespeares Macbeth. Så är det ju. Det är en helt ny pjäs. Och så läste jag och så förstod jag att nej, men det här gick inte att säga nej till.
Aha.
Ja, jag antog utmaningen, och naturligtvis så berodde det ju väldigt mycket på att det var Dramaten. Så att så är det, när Dramaten kallar, då kan inte jag säga nej.
Menar du det? Ja. Ja, jag hoppas de hör det här nu så att vi får se dig i fler uppsättningar än Macbeth. Men jag vill bara säga till lyssnarna att vi var där och såg och hörde dig på, och givetvis hela pjäsen, hela ensemblen, på premiärkvällen hade vi turen att få biljetter. Och alltså, du är så otroligt strålande, och det är ju inte bara någonting jag säger, utan jag läste ju sen vad kritiker och recensenter har skrivit, och de höjer ju dig till skyarna så helt fantastiskt. Ja. Så du måste ju vara berusad nu av all dessa lovord, eller?
Ja, jag flyger på moln.
Ja,
nej, men det är ju faktiskt liksom, jag har ju inte en så stor roll egentligen. Men den är ju oerhört, alltså, kraftfull. Eller jag behöver ta till alla mina resurser som jag inte visste om att jag hade. Mm-hmm. Jag menar, har man inte stått på scenen på 25 år så kan man ju inte veta om när man har uppnått en aktningsvärd ålder som jag faktiskt har.
Aktningsvärd var ordet, ja, verkligen.
Så kan jag inte veta om jag ska klara av det. Och många i min närhet, inklusive min familj och mina goda vänner, sa: ja, men Kristina, kommer du att orka det här då? Kommer du komma ihåg texten, vad du ska säga? Kommer du att klara av det här? Och jag hade inga sådana funderingar. Alltså, när jag väl hade sagt ja, då bara, ja, det fick bli som det blev. Och så kommer jag in i en ensemble som bara är hur underbara som helst allihopa. Och jag får jobba med proffs, vilket jag älskar. Och det är ju proffs rätt igenom, bara bakom scenen, alla scenarbetare som hjälper mig när jag ska upp i den här, jag flyger ju upp i, eller jag kommer ner ifrån taket. 13 meter eller vad det är för någonting.
Oh lala, du har inte någon svindel, inte nej.
Nej, och det var ju så rigorösa säkerhetsanordningar, och kallade till läkare för att se om jag kunde klara av det där. Men alltså, nej, jag vet inte vad som händer, för att det är bara helt naturligt för mig att stå på Dramatens stora scen igen och skapa magi, för det är det man gör. Jag älskar att att vara tillbaka på den teater där jag började som elev 1958.
Menar du det? Det är helt ofattbart. Då var du ju inte född ens en gång knappt. Jag menar, det kan man ju verkligen inte tro. Helt fenomenalt. Och berätta, för det måste jag säga att jag behöver påminnas om. Vad var din debut då på Dramaten?
Jo, det var så här att jag kom in på Dramatens elevskola som var integrerad på teatern, vilket de inte är nu. Man kommer in på Statens scenskola och det är helt andra lokaler. Men på den tiden så fanns vi ju med. Så att jag, när jag kom in då, man skulle ju niga och niga för alla och hälsa på alla stora skådespelare. Och när jag hade gått 2 månader på elevskolan så träffade jag Alf Sjöberg, den stora, stora teaterregissören, i korridoren, och jag neg och neg.
Oj, oj, oj.
Och han stoppade mig och så sa han, hur lång är fröken?
Men,
ja.
Va? Vilken fråga.
Ja, vilken fråga. Och jag stammade väl fram 1,62. Ja, kom upp på mitt rum i eftermiddag. Då fick jag gå upp på hans rum och där fick jag ett manuskript och så skulle jag läsa en roll som var en 11-årig flicka i Mörkrets makt av Tolstoj.
Jaha.
Och den skulle han regissera på Lilla. Och det har jag ju förstått att jag var den enda på hela teatern som såg tillräckligt barnslut. Där fick jag den här rollen. Ja, det var en väldigt dramatisk roll där jag skulle ligga. Det var utspelas på 1600-talet i Ryssland. Och där skulle jag ligga och fattigt var det och så. Och lyssna på hur min systers barn mördades i källaren inunder. Nej, men alltså, det var så dramatiskt.
Så hemskt.
Och då var jag alltså förstaårselev. Och vi förstaårselever fick inte ens statera på scen. Nej. Så att Alf Sjöberg fick gå upp till Karl Ragnar Girov som var teaterchef. Och begära dispens. Och han lär ha sagt så här. Villkoret för att jag ska sätta upp Mörkrets makt på Dramaten. Det är att jag får Kristina Schollin i rollen som Anjuta.
Menar du?
Ja, jo, men så var det. Och vi fick inte vara med. Men som sagt, jag fick
dispens.
Dispens. Och då spelade jag ju mot Siv Ruud, Allan Edwall, Ulf Palme, Gertrud Fried, alla de här stora, stora skådespelarna, vet du.
Vilka namn, Kristina.
Ja. Så det var ju elevskola för mig bara att vara med där.
Ja, visst. Och hur länge gick den här pjäsen då, så du fick vara 11?
Ja, den gick väl en hel säsong, som jag förstår. Ja, det var ju repertoarteater redan då, men det blev en stor succé och tidningarna skrev efteråt, ettåring gör succé.
Nej, ja, det är klart, du var ettårselev, ja.
Och jag fick lysande recensioner, vet du.
Även då. Redan då.
Helt otroligt. Och sen som andraårselev så fick jag göra Ofelia i Hamlet. Och det var ju också Alf Sjöberg.
Vem var Hamlet?
Ulf Palme. Och Inga Tidblad var drottningen.
Vilka namn, ja. Ja, fantastiskt. Ja. Men du har ju en sån otrolig karriär bakom dig. Och inte bara bakom dig, du är mitt i den, får vi ju säga.
Ja.
Om du då var, man benämnde dig, ettåring gör succé, vad ska vi säga idag då? Åttaåring gör succé.
Ja.
Igen, hon gör det igen, Kristina.
84 år. Ja.
Men då var du på Dramaten ett antal år då.
Ja, och som tredjeårselev så kom ju då Ingmar Bergman till teatern som chef och regisserade Tjechovs Måsen. Och då ville han ha mig som Nina. Vilket är en av världslitteraturens största ingenjörroller. Så att det var mina elevår.
Strålande.
Ja.
Det var en flygande start, får man säga.
Ja, det var en flygande start, ja.
Och där träffade du Ingmar Bergman. Och Hur skulle du säga att hur blev mötet med honom? Var det kemi er emellan eller?
Ja, det är så många som har berättat om vad det är som gör Ingmars storhet som regissör. Mm. Och det jag kan säga, nu har jag ju jobbat, eller jag jobbade med honom då som tredjeårselev på teatern. Sen gjorde jag en tv-föreställning som heter De två saliga. Mm-hmm. Med Harriet Andersson och Per Myberg och jag. Och sen mm-hmm. gjorde jag ju Fanny och Alexander.
Just det.
Med honom. Ja. Mm. Och jag kan ju bara säga att hans storhet låg i att han var fruktansvärt intresserad av sina skådespelare. Och han lät oss förstå att vi var oerhört viktiga. Och det vi försökte få fram. Mm. Jag brukade säga så här, att spela med honom som regissör var som att han var som en seismograf där ute i salongen. Mm. Han inregistrerade varje liten nyans som man ville förmedla, som man själv kände att man ville göra. Och det var inte alla regissörer som var bra på att uppfatta det man ville nå ut med. Men han hade den förmågan. Och dessutom så fick han åtminstone mig att känna mig som den mest begåvade skådespelerskan som fanns överhuvudtaget.
Vilken gåva.
Och den mest intressanta personligheten. Jag menar, herregud, då blommar man ju. Ja, det är precis som i verkliga livet. Om man får någon som uppfattar en och förstår
som,
den.
Ja, som ser dig och som förstår och lyssnar in, skulle jag säga. Precis som du säger om seismograf. Ja. Men han har ju epitetet, eller fick det i alla fall, att vara demonregissör. Vad innebär det egentligen då? Då tror man ju kanske att det är någon som är väldigt demonisk och lite farlig så där. Men det var han inte då.
Det var han inte i de uppsättningarna som jag var med. Annie Alexander ska vi inte tala om. Han var ju på ett strålande humör. Och nej, jag har bara gott att säga om Ingmar. Mm. Och många utav de jag jobbade med, alltså, kände ju sig förlösta när de jobbade med Ingmar. Så kanske han var demonregissör i sina unga år, inte vet jag.
Nej.
Då var han väl med alla här.
Nej, vi vet ju ibland att media kan bygga upp en bild som inte stämmer överens också med verkligheten.
Nej, jag har hört att han var demonisk alltså när han var yngre.
När han var yngre, ja. Han mognade.
Han mognade.
Ja, du är ju, apropå se så ung och ungdomlig, du gör ju det fortfarande. Och man undrar ju verkligen, Kristina, jag måste fråga dig. Jag vill fråga dig det i många år. Men hur gör du? Hur bär du dig åt? För att vara så vital och ung och glad verkar du ju jämt också.
Ja, Alexandra, alltså man får ju bestämma sig för hur man vill leva sitt liv. Mm. Och jag tror ju väldigt mycket på tankens kraft. Mm. Och jag tycker att det är viktigt att arbeta med sig själv. Så att redan som ung kommer jag ihåg att jag var intresserad av psykologi och sånt där. Mm-hmm. Och försökte komma underfund med mig själv, varför jag var som jag var. Och varför jag reagerade som jag gjorde på vissa saker. Så att jag har skrivit dagbok i hela mitt liv.
Har du?
Jaha.
Och ändå. Den är hemlig eller?
Nej, jag har använt mig av valda delar av mina skriverier. Särskilt när jag skrev mina memoarer.
Det var det jag skulle fråga just. Finns det då valda delar med där?
Ja, det finns det. Det finns.
Men bara valda delar?
Ja, det är klart.
Ja, det är klart. Allt kan man ju inte dela med sig av. Nej, jag förstår det.
Men jag började ju att skriva och faktum är att jag tycker själv att det är ett väldigt, väldigt bra sätt att skriva av sig.
Aha.
Om man nu har några tankar som roterar i skallen och som man vill komma underfund med, så varför inte sätta dem på pränt?
Mm-hmm.
Och när man då ser dem, när man tvingats att formulera sig i skrift, då kan man titta på det där och då klarnar det. Ens tankar klarnar när man ser det. Jaha, det var så jag tänkte.
Mm-hmm.
Och så skriver man av sig också om man har några bekymmer.
Mm.
Då har man formulerat det färdigt. Och så är det bort med de bekymren, tror man ju då.
Ja,
sen är det väldigt intressant att gå tillbaka till skriverierna lite då och då. Och komma underfund med och försöka se någon slags linje i hur man har utvecklat sin... hur man nu... mognar och utvecklas och ser på vissa saker. Men kärnan tror jag är att man, åtminstone jag, försöker att få bort negativa tankar. För de är bara jobbiga att ha. Utan om man kan ordna det så att man har en positiv livssyn.
Mm.
Och tänker bra tankar, så är det så mycket lättare att leva.
Vilka kloka ord. Och det låter ju så lätt det där, men det är inte alltid så lätt som du vet också förstås.
Det är det inte. Men man kan väl i alla fall bemöda sig om att försöka, eller hur?
Ja, det kan man. Sen är du ju också, tror jag, har ju sett dig i alla fall, eller haft dig som vattengympaledare. Så jag vet ju att apropå hålla din esprit och din livskraft igång, att du gör ju sådana saker också som har med hälsa att göra, eller hur?
Det har jag alltid gjort. Jag har alltid varit intresserad av hälsa och välbefinnande. Och har ju också hållit föredrag faktiskt om hur man kan uppnå optimal hälsa och välbefinnande. Och det handlar ju inte bara om att hålla på med yoga eller gymnastik eller vattengympa eller allt sånt där. Utan det handlar om hur man sitt inre också. Alltså,
ja.
Man måste... gymnastisera sina inre organ också.
Just det. Och du sa ju så klokt här, inledde med att det här man tänker är så viktigt.
Ja.
Det är klart att tankarna styr och hjärnan styr. Det är ju bara så. Vi vill ju gärna tro att hjärtat styr, eller hur?
Ja, men både hjärna och hjärta. Det är klart man måste ha hjärtat med sig också.
Ja, det måste man ju. Visst har man det. Och det är ju lite i överför bemärkelse, för där vet jag ju också att vi delar det, du och jag. För jag kommer ju ihåg när du först började med dina fina änglar, till exempel.
Ja.
Och att du ville och fortsätter med att också göra gott. Och även det tycker jag är en frisk faktor, eller hur?
Absolut. Att,
man mår bra av det. Men tillbaka till det här med teatern då. Du var på teatern och så var det då helt plötsligt så kom det filmanbud.
Ja, men det hade det ju kommit redan innan. För ja, att jag filmdebuterade 1956 faktiskt.
Ja.
I en film. Och jag filmdebuterade tillsammans med Gösta Ekman. Mm-hmm. Som också gjorde sin första filmroll. Och vi var elever i en klass som Alice Babs var lärarinna för. Den hette Swing It Fröken.
Jaha, det var den där Swing It Magistern, Swing It.
Ja, Swing It Magistern var hon ju med i. Och sen gjorde hon Skolfröken och då var det Swing It Fröken.
Aha, vad och, festligt.
Ja, mm. Och att jag filmdebuterade och teaterdebuterade 1956 redan. Mm. Och då teaterdebuterade jag med att spela Kitty i Charlies tant på Bygdeturné.
Nej, vad säger du? Tänk.
Jag är 18 år.
Mm. Du, kommer du från en skådespelarfamilj eller?
Nej, det gör jag inte. Mm. Min pappa var kamrer, revisor. Min mamma var småskollärarinna. Jag har hade fem äldre syskon. Alla var lärare. Mm-hmm. Eller sjökapten var en bror. Och en var flygkapten. Och ingen höll på med teater.
Så var kom intresset ifrån?
Ja, jag har gått i psykoanalys hos mig själv, som du förstår, med hjälp av mina dagböcker.
Jaha, ja.
Så att jag kan ju gå tillbaka till mina anteckningar förr i tiden. Och jag tror, om jag får psykologisera mig själv. Så tror jag att det berodde på att jag var visserligen medlem i en stor familj och alla mina syskon, de gullade med mig och älskade mig naturligtvis, men de var alla mycket mycket äldre, jag var sladdbarn.
Mm-hmm.
Så att det var 12 år, min mamma och pappa fick 5 barn i rask takt med ett och ett halvt.
Hoppsan.
Och sen tog det 12 år och så kom jag.
Mm.
Och det här betyder ju att jag ville ju så gärna vara med i deras gemenskap. Och jag ville ju vara med och höra vad mina syskon pratade om. Men jag fick alltid höra, nej, det här är ingenting för dina små öron, Nina. Du får inte vara med och du får inte vara med. Och jag blev ett ensamt barn.
Mm.
Jag tror att jag lyssnade på radioteater väldigt tidigt. Det fanns ju någonting som hette radioteater.
Mm. Läste du mycket och så där också?
Oh ja, det gjorde jag ju. Redan tidigt. Och sen, min mamma var ju småskollärarinna, så att istället för att vara på någon slags dagis som fanns på den tiden också, så fick jag följa med henne i skolan. Och där satt jag längst bak i klassen.
Aha.
Och förväntades sitta och rita på ett papper, vilket jag inte gjorde, för jag lärde mig att räkna och skriva.
Aha.
Och allting. Redan som 4-årig.
Oj, oj, oj.
Jag kunde ju alltihopa när jag väl en gång skulle börja skola.
Nej men,
ja.
Vilken rivstart.
Ja, så att, vad var det jag skulle komma fram till där nu då?
Skapade du kanske, tänkte jag, hur du fick intresse för teater och för... Att ge dig in i den världen.
Ja, just det. Du frågade om jag läste. Ja. Och jag läste redan som 4-åring som sagt. Och läste ju alla de här barnböckerna eller ungdomsböckerna. Kulla, Gulla var min stora favorit.
Ja. Det var härliga böcker.
Ja.
Oj,
Ann på Grönkulla och allt vad de hette för någonting. Ja. det blåser på månen. Och,
ja.
Ja. Så jag levde i min lilla fantasivärld faktiskt, i min stora familj. Och sen när jag blev 11 år, och så kom jag in på sångskola, eller sångklass gick jag i tredje och fjärde klass i Eriksdalsskolan. För att jag hade en bra sångröst helt enkelt. Så jag kom in där. Och min syster, som då var 12 år äldre än jag, hon tyckte att hennes lilla syster som sjunger så bra men inte har något självförtroende alls själv. För det hade jag inte, och det har dragits med hela livet, dåligt självförtroende. Jaha, men hon tog mig i hampan. Och så gick hon upp till Radiotjänst, som på den tiden. Ja.
Nämen.
Och så skulle jag pröva till Radiotjänsts flickor.
Oh.
Och där kom jag in. Så jag sjöng. Jag började egentligen med sång.
Nämen.
I en ålder. Ja.
Men Kristina, det visste jag inte.
Nej. Så att jag sjöng i flickkören och... och då fick vi vara med i lite underhållningsprogram som Karusellen och såna här.
Ja, runt, det snurrar, Tänk vilka härliga program det var.
Lennart Hyland och sådär. Och då fick vi vara med, och sen så vid 11 års ålder så spelade jag in min första grammofonskiva. En stenkaka. Du.
Nej, har du den kvar?
Ja, jag har faktiskt den kvar. Och det var så här att vi var 3 stycken flickor i kören som fick köra bakom Leppe Sundvall. Ja. En sångare som sjöng Rudolf med röda mulen.
Nej, så gulligt.
Så det finns ju fortfarande. Så jag debuterade som sångartist och spelade in då, den där.
Men då kunde man ju vänta sig att du skulle göra solokarriär som sångerska då.
Ja, nej. Men det var aldrig tal om. Inte från min sida i alla fall.
Nej.
Jag tyckte det var kul att sjunga, men det var teater. Jo, i alla fall. Och jag har ju en kusin som heter Helena Brodin.
Jaha, är ni kusiner?
Ja, vi är kusiner. Mm. Och vi växte upp tillsammans som syskon. Hon är också sladdbarn. Och vi bodde hemma hos morfar ute i Enskede. Morfar var präst. Och vi bodde med honom med våra familjer då. Mm. Men i alla fall, Lena och jag, vi drömde om teater båda två. Och så blev skådespelerskor båda två. Det är roligt.
Ja, det är fantastiskt. Och men när du säger att om man nu dras med ett dåligt, förlåt, självförtroende, så förstår jag inte hur du då vågade söka till Dramatens elevskola.
Det var ett måste. Det var en drift. Det var en drift att spela teater. Mm. Och det var absolut inte att jag ville se mitt namn i neonskrift eller bli berömd eller någonting. Utan det var helt enkelt att jag ville vara någon annan än den jag var. Lilla tråkiga jag som ingen brydde sig om och som ingen tyckte var någonting värt att lyssna på. Det var väl någonting sånt. Och då ville jag vara någon annan. Jag ville krypa bakom en rollkaraktär.
Så det var drift.
Ja, det var som en längtan, en ouppnåelig längtan kan jag säga. Mm. För att jag kunde ju inte veta om jag var begåvad. Och det trodde jag ju inte att jag var heller. Mm. Och jag fick ingen hjälp hemifrån. Mm. Mina föräldrar sa nej, det där ska du inte hålla på med.
Mm. Men Helena och du, ni kämpade på ändå.
Ja, alltså vi prövade till barnteatern på Radiotjänst.
Mm-hmm.
Barbro Svinhuvud hette hon som.
Just det.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Det där, ja.
Minns jag också.
Så prövade vi, och då hade vi valt ett stycke med Gustav Vasa.
Nämen, se där. Det var häftigt.
Och vi var 11 år gamla båda två.
Avancerade flickor.
Ja, och så kom vi in där så att jag spelade faktiskt i någon serie som heter Kvava från Afrika. Det var min första roll i Barnteatern.
Ja. Och vet du, den måste jag bara inflika, har jag i minnen av. Men det var boken som jag hade då, Kvava från Afrika.
Ja.
Ja, och jag fick för mig att jag skulle, liksom, min syster och jag som är 2 år yngre, vi skulle ha sönder några stolar så vi skulle göra upp brasa på vardagsrumsgolvet, tänkte vi.
Nej.
Som Kvava hade gjort. Jo.
Yes, så. Oj.
I boken i alla fall. Så jag minns just Kvava från Afrika.
Ja.
Men så blev det barnteater, och därifrån så blev det ungdomsteater, eller?
Ja, nej, men jag fick vara med i några, och då väcktes ju verkligen alltså intresset.
Mm.
Och sen så skickade jag efter, från radioteatern så skickade jag efter Jean Anouilhs samlade dramatik. Och det var alltså, det var ju ingenting för barn eller ungdomar, utan det var ju vuxen. Men jag lyssnade och var så inne i den här radioteatern. Jag tyckte jag såg de här figurerna och såg precis allting. Min fantasi satte igång där.
Oj, vad häftigt.
Ja, så blev det. Och när jag väl en gång hade tagit examen, alltså det vill säga gått ut skolan och tagit realexamen, tog jag.
Mm.
För att jag visste ju vad jag ville satsa på.
Mm.
Men jag fick ingen hjälp hemifrån ekonomiskt, utan jag var tvungen att sätta mig på kontor.
Jaha.
Så att jag kunde finansiera mina teaterstudier, och så gick jag på en privat teaterskola som heter Willy Koblands teaterskola.
Mm-hmm.
På kvällstid.
Mm-hmm.
Och då kunde de inte säga någonting hemma.
Nej.
Nej.
Kunde du stenografera?
Ja, jag kunde det. Herre.
Nej, vad säger du?
Jag kunde stenografera, och jag fick stort A i maskinskrivning. Och det tycker jag är jättekul.
Ja, såklart.
Men jag kommer ju inte ihåg någonting.
Nej, men det har ju du, det här med skrivmaskin, det har man ju glädje av när man idag håller på med allt vad du gör. För det vet vi ju, att som influencer så är det ju oerhört digital.
Ja, absolut.
Så visst har man nytta av det också. Ja, det var ju det jag sa inledningsvis, att jag är verkligen beundrar dig, för du är så har så många strängar på din lyra. Att du liksom kan så mycket och gör så mycket. Just det här att följa med tiden. Att ligga mitt i det som nu pågår. Och ja. Nu tänkte jag fråga. Att då vara skådespelare och sen gifta sig och få barn. Och kan man kombinera det?
Alltså jag var fullt och fast övertygad om att jag skulle klara av att kombinera det.
Mm-hmm.
När jag träffade Hans, vi träffades ju redan som 19-åringar, och vi var ju teaterelever båda två, alltså. Mm. Faktiskt på Dramaten. Han kom in året före mig, så han var 57, och det var då vi träffades 1957, helt enkelt.
Nämen.
Så var det. Och Och då så hade vi ju inte en tanke på att gifta oss och skaffa barn eller någonting. Man var ju så fullt upptagen med det här med teater som vi båda var lidelsefullt intresserade utav. Mm. Men sen så är det ju så när man tycker att man har träffat rätt person och man tycker att det är en alldeles naturlig fortsättning att man då bildar familj tillsammans med den som man i alla fall ska leva resten av livet tillsammans med.
Ja.
Det är ju lika bra att sätta igång och producera barn.
Ja.
Och då fick jag ju en betydligt viktigare roll att spela, nämligen mammarollen. Och då var jag fullt och fast övertygad om att det måste kunna gå att kombinera med skådespeleriet. Mm-hmm. Men det var bara det att jag befann mig ju på Dramaten. Jag spelade ju man låg i repertoaren som det hette, när man spelar olika föreställningar. Så att jag spelade ju tre olika föreställningar och repeterade en fjärde. Och då går det inte att vara mamma samtidigt. Då går det inte att kombinera.
Nej, det
då var jag tvungen att gå upp till Ingmar Bergman som var chef där och begära tjänstledigt. Och det här har kanske hört, det har stått i så många tidningar. Men jag fick inte tjänstledigt, utan Ingmar sa du ska vara kvar här. Och då får du välja. Antingen stannar du kvar här och har din konstnärliga utveckling på Dramaten. Eller också får du sluta.
Oj.
Han gav mig inte tjänstledigt, för jag vill ju komma tillbaka.
Ja visst.
Ja. Mm. Men nej, men då sov jag på saken och gick upp till honom och sa ja, tack då Ingmar. Då ska jag be att få sluta. Och
det, nej,
ja, detta var 1964.
Tänk.
Så att sen dess var jag då frilans och då hade jag fått ett anbud att spela komedi mot Janne Malmsjö på Skala Teatern. Söndag New York hette den. Och då så gick det alldeles utmärkt att kombinera, för att de spelade på kvällarna när man hade repeterat. Och så var jag hemma. Så var jag mamma på dagarna och skådespelerska på kvällarna. Mm. Och sen när vi hade gift oss, eller redan innan när vi... Mm. Jo, vi gifte oss ju då. Och då hade jag ju turen att få en man som delade allting lika. Det var aldrig tal om att jag skulle vara den som
skötte allt.
Så han var lika bra pappa som jag var mamma.
Ja, vilken lycka.
Ja, verkligen. Så vi har verkligen samarbetat med alla våra fyra barn som kom.
Ja, alla fyra barn. Och så blev det efter då de här frilansande åren, under dem ska jag väl säga, så blev det ju många filmer.
Ja,
förutom vi kom ju direkt på, apropå Bergman, på Fanny Alexander, men det var ju långt senare. Men då, de första filmerna höll jag på att säga, kanske det var. Men vilken film tycker du, eller vilka filmer tycker du själv bäst om som du har gjort?
Ja, alltså jag filmade ju på somrarna, spelade teater på Dramaten på vintrarna och redan som elev då. Så att när jag var andra års elev, då kom ju den här Änglar finns de.
Ja.
Så då skrev tidningarna om, för Jarl Kulle spelade Higgins på Oscars.
Ja, det gjorde han.
Ja, ja. Så då skrev tidningarna Ophelia och Higgins filmar i haftbandet. I änglar finns de.
Oslagbar kombination.
Fel jag var inget. Så då gjorde vi ju den på sommaren och så kom jag tillbaka till Dramaten och nästan skämdes för att jag hade varit med i film och på komedi. Liksom det ansågs inte fint då.
Det förstår jag, det förstår man.
Dramaten.
Mm. Annat är det idag.
Annat är det idag, herregud.
Ja. Det är väl en fin utveckling ändå, att man har insett att,
ja,
att även komedi och humor har ju en stor plats i alla sinnen och hjärtan och viktig ingrediens också.
Ja.
Positivt. Jaha, och sen därefter nästa stora film då? Det blev...
Ja, Kärre John blev det ju också, ja, som vi blev nominerade för en Oscar. I Hollywood. Så vi var ju över i Hollywood på The Academy Award.
Och ja, hur var det?
Frotterade oss med kändiseliten. Så man var ju starstruck hela tiden. Och jag fick verkligen träffa mitt livs idol Gregor Peck.
Oh, det fick du.
Ja, och honom hade jag ju på affischer i mitt... flickrum. Och jag trodde ju inte mina ögon när jag blev presenterad för honom och fick stå och prata med honom en lång stund. Och han var precis lika underbar som jag trodde att han skulle vara.
Vad härligt. Och vad sa han då när han mötte dig och du berättade detta?
Ja, han såg verkligen förtjust ut. Jag kommer inte ihåg vad han sa, men jag har faktiskt en bild på oss två tillsammans.
Mm.
Och jag ser ju salig ut och tittar upp mot honom och han ser väldigt förtjust ut. Han också.
Tror jag det, Kristina. Jag menar, så vacker och sprudlande och begåvad och härlig. Så att, det är klart att du charmade honom. Men om man då frågar, för det är ju en intressant fråga. Nu spelade du ju inte mot Gregory, men av dina manliga motspelare, är det någon du tycker har varit... Ja, som du föredrar, som du skulle säga, den mannen tycker jag att det var fantastiskt att spela mot eller med.
Ja, nu var det ju så att Jarl Kulle och jag gjorde faktiskt 4 filmer. Vi gjorde Änglar finns de, Kärre John, Bröllopsbesvär gjorde vi också. Mm. Och Stig Dagerman med Åke Falk som regissör. Och där gjorde vi ju så, han gjorde en väldigt konstig karaktär. I alla fall, och sen visserligen hade vi inte så många scener tillsammans i Fanny Alexander, men vi var ju med den.
Båda just det, det är klart.
Ja, men jag måste ju nämna Jarl eftersom både Änglar finns de och Kärre John var ju kärleksfilmer.
Ja. Och det var det storsäljare.
Ja, och inte så lätta kärleksscener heller. Mm. Och jag var ung. Jarl var 10 år äldre än jag. Han var ju stor farmör och etablerad teaterskådespelare också. Mm. Och jag var ju ny alltså när jag gjorde Änglar finns de.
Mm.
Men han var så oerhört mån om mig.
Och, det var han.
Ja. Och så att det måste jag ju säga. Ja. Vi fick en väldigt, väldigt, väldigt fin kontakt.
Mm-hmm.
Och vi, jag tror att han respekterade mig som skådespelerska.
Mm-hmm.
Och jag naturligtvis honom.
Mm.
Så att det blev någonting väldigt, väldigt bra där.
Mm. Ja, det upplever man ju verkligen när man ser filmerna.
Mm.
Du, så,
vi var ju faktiskt i Hollywood tillsammans.
Mm.
Nu vann inte vår film en Oscar, men det var ju då jag fick filmanbud.
Just det.
Ja, de ville ju att jag skulle filma mot Elvis Presley. Herregud.
Och du sa nej.
Ja, gjorde jag.
Hur kunde du göra det, Kristina?
Ja, men det var inte till att tänka på liksom. Jag hade fullt upp hemma. Dels så spelade jag på det. Jag var ju inbokad. Jag kunde ju inte säga upp alla mina engagemang. Bara för att få dem in på en badstrand tillsammans med Elvis.
Ja, men det hade väl varit härligt. En liten stund bara så där.
Ja, men...
Nej, jag skojar. Jag förstår.
Nej, nog.
Det gick inte.
Men jag skojade om det också. Herregud... Elvis Presley, det var ju liksom under min värdighet, tyckte jag.
Nej, tyckte du det? Du tyckte inte om hans musik?
Jo, jag tyckte om hans musik, men herregud, han var ju ingen skådis.
Nej.
Och de filmerna han gjorde, vet du. Jag var ju så, alltså, dum som jag var, så nej. Dramaten och teatern, det är
finare. Men du följde din inre röst, du ville detta. Ja.
Det
är viktigt och det tycker jag är hedervärt, verkligen, att inte bara titta på vad ska vi säga, att bli så känd eller stå i strålkastarljuset, ännu större scen internationellt, utan nej, du valde det du tyckte att det här vill jag göra.
Ja, och sen hade jag två barn hemma.
Ja.
Jag kunde ju inte riva upp dem ifrån sin trygghet. Vi hade två barn, jag hade en man och vi hade ett stort hus. Jag kunde ju inte plötsligt flytta till Hollywood som de ville att jag skulle göra.
Nej. Men jag minns någon film där du var med, för vi hade på Alexandra så hade vi någon efterfest, tror jag, med en, eller minns jag fel?
Nej, du någon... vill så gärna tro, med Johnny Nash.
Ja, Johnny Nash, ja. Så var det, visst.
En amerikansk färgad sångare.
Ja. Ja, apropå sångare menar jag. Så att du var ju lite grann kom i närheten i alla fall av Elvis Presley och den genren.
Jo, men det här var ingen musikfilm, utan det var en kärleksfilm. Så att det var ju, det var visserligen hans musik och även Bob Marleys musik. Bob Marley medverkade i den filmen, och min son Niklas, som var 5 år gammal, han gjorde en stor roll. Han gjorde son till mig, vilket gick ganska bra.
Ja, det är klart. Jaha, vad fint. Jo, men jag minns det så väl, för jag var lite förtjust där i Johnny Nash och hans musik, och jag tyckte att det var fascinerande. Kristina, tänkte jag, Johnny Nash, nej, men vilken härlig kombination.
Ja, Spirit Up gjorde han.
Spirit Up, ja, just det. Spirit Up.
Ja.
Ja, du har många, som sagt, strängar på din lyra. Och sen blev det långt senare... förstås, eller långt senare, men lite senare, så började tv-serierna att komma, och det bara rullade på, den ena efter den andra. Men Rederiet, var det den kanske den längsta?
Nej, jag var aldrig med i Rederiet.
Nej,
Varuhuset var jag med.
Nej, Varuhuset, förlåt. Ja. Det var slip of the tongue, förlåt. Varuhuset, visst var det. Ja, det var det.
Ja.
Men den gick länge, eller hur?
Tre år tror jag.
Tre år, tänker jag. Vad tycker du om tv-mediet då?
Alltså, jag älskade att vara med i en långkörare, för att det blir så. Och nu var ju, alltså, när vi spelade in Varuhuset så var det ganska nytt med de här dramaserierna. Så att alla människor såg ju den. Och alla människor pratade om den. Alla var så engagerade i de olika karaktärerna där. Och att filma så där med så lång tid, när man kommer i sminket på morgnarna, men man kommer hem till sin familj liksom. Det blir så familjärt. Mm-hmm. Och ja, nej, det är något visst med att filma serier som pågår så länge. Mm-hmm. Så sen var jag ju med i Tre Kronor också.
Ja, oh ja.
Ja.
Den var underbar tycker jag.
Så där fick jag göra en helt annan karaktär och det tyckte jag var roligt. Jag har hela mitt liv velat göra olika karaktärer. Mm. Inte fastna i fack.
Nej, det förstår jag. Och sen så småningom, apropå tv-mediet, så blev det ju en kioskvältare med Wahlgrens familj som, jag menar, vilken familj du har med bara artistiska barn och barnbarn och konstnärliga ådror överallt, verkar det som.
Ja, det är fantastiskt.
Men det är klart, mamma och pappa som båda är skådespelare och inte bara det utan som du har berättat här, artist med många ja, strängbottnar får man säga, så är det ju otroligt då, att inte så konstigt att barnen och barnbarnen kanske, eller hur ska man se det?
Ja, alla barnen är ju inte i branschen. Vi har ju vår äldsta son Peter har ju varit valutahandlare, foreign exchange dealer, och numera är han brandman. Så att han är ju inte alls i branschen, men de andra, ja, och det kan väl bero på att de har fått följa med och sitta i kulisserna. Vi hade inte barnvakt alltid, utan de var ju med överallt när vi jobbade. Och de har väl tyckt att de kände sig hemma i den atmosfären och...
Ja, det är tydligt.
Och, ja.
Och så kommer barnbarnen också gå i.
Men ja.
Fantastiskt.
Ja,
men hur är det att vara då i detta Wahlgrens värld?
Jag är inte med så mycket.
Nej, det är verkligen inte. Men du är ändå med.
Jo, jag är med lite då och då. Och,
apropå långkörare, jag menar, det är också en...
Ja, ja, den, jag vet inte hur många år den har gått. Det är fantastiskt. Men det blir ju en... Jag menar, både Pernilla och Bianca då, som hela serien har kretsat kring. De har ju en öppenhet och de räds inte för att visa avigsidor också med att leva ihop. Till exempel Bianca var ju tonåring när de började med det här. Och en ganska odräglig tonåring dessutom. Och sen har det ju, hon har ju genomgått en fantastisk utveckling och är ju numera alltså en har ett imperium med sina olika företag och startat då det här Kaja kosmetikföretaget och visar sig vara en fantastisk kvinna som klarar av det här.
Ja.
Men de har ju varit väldigt öppna med deras relation. Och det kan ju vara så att folk känner igen sig.
Definitivt, tror jag.
Ja.
Och det är ju viktigt, eller hur? Du som ju är då influencer och kan det här med sociala medier och så. Att så många som följer så många och tittar på dessa glättiga, fantastiska liv som visas upp. Och så får man aldrig se, egentligen aldrig, något negativt.
Baksidan.
Men att då kunna, eller baksidan är. Men att då i alla fall vara öppen, som du säger, transparent med att allt är kanske inte bara en räkmacka och allt går inte som på räls jämt. Utan det blir gnissel ibland i maskineriet och det funkar inte alltid. Och Man Nej. Har sina ups and downs och så. Ja. Jag tror det är viktigt att visa det, tror inte du?
Jo, jag tror det. Jag tror det. Mm. Just det här att om de är ju starka kvinnor, båda två, Pernilla och Bianca. Mm. Och det har inte alltid varit lätt många gånger för Bianca att växa upp i en skilsmässofamilj och så. Och de har ju verkligen pratat ut med varandra och bråkat inför kameran. Mm. Och det är märkligt, alltså de blir så vana vid kamerateamet. Mm. Så att de tänker inte på att det här ska visas för en massa människor. Nej. Och det är det som har gjort att även om det har varit fighter, så har folk tyckt att, ja men gud, det här är precis så som vi har det hemma.
Ja.
Hur klarar de det? Mm. Och sen blir de sams igen och så älskar de varandra och det är starka känslor åt båda håll. Jag tror att det är det som är fina med den här.
Ja. Jo, det visar ju det verkliga livet och inte någonting som man konstruerar.
Nej.
Utan att, ja, så det är nog, eller det är väldigt bra.
Ja.
Så det är fint tycker jag. Men nu undrar jag då, du har dina kraftkällor kan man säga. En är väl kanske när du får vara i Närsjö. Ladda lite batterier eller ute i skärgården här i Stockholm. Eller hur är det? Ser du på det så?
Absolut. För att där nere i Spanien med solen, ljuset framförallt. Att det är ljust hela tiden. Man kan vara utomhus och man kan simma i poolen. Man kan ha vattengympa i poolen. Och man kan gå långpromenader och precis så. Vara utomhus. Och man kan ta dagen som den kommer. Mm. Jag har ju inga måsten där nere. Jag har inga tider att passa. Jag gör vad som faller mig in. Jag vaknar när
solen, när du vill.
Solen kommer in genom fönstret och fåglarna börjar kvittra. Och så sitter man utomhus och äter sin frukost på altanen med utsikt över Medelhavet. Och så i bakgrunden bergen. Nej, men det är så underbart. Så vilsamt. Mm. Så där laddar jag verkligen batterierna.
Ja, det är en konst också att veta det. Men det har jag ju iakttagit på lite håll. Men ändå att du är klok där också, får jag säga. Att du tar dina pauser så att säga och har gjort det. Så att det är väl väldigt bra att göra. Och om jag då avslutningsvis får fråga dig. Har du någon dröm så här som du tänker att det där skulle jag vilja antingen göra eller vara med om eller åstadkomma? Eller?
Jag har alltid projekt på gång.
Jaha.
Jag har alltid projekt på gång och jag drömmer ju fortfarande om att, jag säger så här, när jag blir gammal,
ja,
då ska jag göra det och det och det. Jag ska påta jorden.
Mm-hmm. Ja visst, ja, härligt.
Ja. Och jag har ju byggt ett litet hus på vår tomt ute på Värmdö. Mm-hmm. Ett litet hus på 54 kvadrat.
Mm-hmm.
Och där ser jag mig i framtiden. Där ska jag sitta i lugn och ro utan en massa trappor som finns i det stora huset. Och med alla bekvämligheter. Och så har jag en gungstol. Där ska jag sitta och brodera som jag älskar att göra och som jag fortfarande gör.
Jaha, det gör du. Vad blir det? Är det stora gobelänger eller är det Puttar eller vad blir det?
Tavlor.
Ja.
Med änglar. Ah. Och jag har faktiskt broderat det stora huset. Alltså Björkhaga som det heter. Som Benjamin sjunger om. Det stora röda huset. Han har ju besjungit det här huset. Och det har jag broderat på en tavla. Mm. Och sen så har jag också broderat ett litet bo i lugn och ro. Och det är det huset som nu står färdigbyggt. Och där hade jag tänkt att jag skulle få lite lugn och ro och sitta i en gungstol och gunga. Och barnbarnsbarnen ska komma inspringande och få saft och bullar.
Åh, så rart det ser ut när man tänker sig det.
Ja.
Säg, då har du lämnat, ja vem vet, du kanske går tillbaka till Dramaten igen.
Nej, jag tror inte det, Alexandra.
Nej,
jag tror att jag ska sluta med detta. Jag knyter ihop säcken med att spela drottning och på den scen, där, på den teater där jag varit sedan 1958. Och kommit tillbaka i 25-årsintervaller faktiskt. Ja. Det är konstigt.
Ja, det är märkvärdigt hur livet tar helt oförväntade krökar. Bara så händer det någonting och sen, nej men. Det är 25 ja. År igen.
Ja, det är
så strålande. Ja. Men du är verkligen enastående och det är underbart att prata med dig, Kristina. Här kunde vi sitta, i alla fall jag, hur många timmar som helst. Men man ska spara lite också.
Ja.
Så, eller hur?
Så det blir... Men det kan jag ju säga att jag har lite andra projekt. Jag skulle gärna vilja skriva en bok till.
Ja, men det ser vi fram emot.
Jag älskar att formulera mig och jag har så mycket bra tankar som jag vill förmedla.
Ja.
Så det kanske blir något sånt.
Ja, men det ser vi verkligen fram emot. Att en ny bok så småningom. Ja. Och sen så kan jag verkligen se dig brodera. Och vem vet, ja men då fick jag en idé här apropå broderiet, men det ska jag ta upp en annan gång.
Ja.
Du, ja men då får jag säga ett innerligt från hjärtat tack till dig som har delat dina tankar och att jag fick ha dig som gäst här idag.
Tack.
Det känns väldigt fint och väldigt varmt och gott. Och vi följer dig, ska du veta. Och ja, jag hoppas vi ses snart igen. Och hörs inte minst.
Det gör vi, Alexandra.
Mm. Då säger vi så. Tack för idag och stor kram. Tack så mycket.
Stor kram.
Hej då. Hej då.
Hej.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.